Är det schysst ute? Kan vi alla se varandra i ögonen efter den här pandemin över? Håller vi liksom schyssta pitcha? Hur behandlar vi våra underleverantörer, produktionsbolag, fotografer och frilansare? För om vi gör det på ett bra sätt så kommer vi vara stärkta på andra sidan.
Det är för enkelt att skylla på inhouse-trenden, säger byråvalskonsulten Gunilla Berg när vi frågar henne om varför alla byrådiscipliner rasar i lönsamhet 2019. Det här är faktiskt något som vi aldrig har sett förut under de här 4 åren som vi har gjort den här kartläggningen. Det brukar vara ofta ett par pilar i ett par discipliner som sjunker, men här handlar det ju verkligen om alla.
Ja, precis. Och då ska man ju komma ihåg att det här dessutom är innan corona som vi pratar om. Så det är faktiskt lite skrämmande. Sen kan man ju också fråga sig vad som är orsakerna. Varför alla pilar pekar neråt när vi sammanfattar 200 byråers bokslut 2019. Och vi ska strax fördjupa oss i det här. Men först, jag som pratar heter Amanda Törner och bredvid mig sitter min kära kollega Jasmin Winberg.
Ja, och det här är då Insiktspodden som varannan vecka gräver djupare i ett ämne inom marknadsföring och kommunikation.
Apropå den här byråkartläggningen så måste jag säga, Jasmin, att jag är helt chockad över att vi hann med. När vi började mata in siffrorna i vår enorma, eller ganska enorma i alla fall, databas där i juli så trodde jag aldrig att det skulle gå. Det såg verkligen helt oövervinnligt ut. Så jag vet inte om läsarna fattar vilket hästjobb det här är, men nu har jag sagt det och jag kan ju säga det eftersom att det är första året som jag jobbar med den här kartläggningen. Innan har ju du och Julia Lundin suttit med det, så en eloge till er verkligen. Jag förstod inte hur omfattande jobbet är och jag har varit helt mosig i huvudet om kvällarna.
Ja, men jag vill också ge en eloge till dig som har klarat av att slänga sig in i det här. Man vänjer sig med åren kan man säga. Och det bästa är faktiskt att man sover väldigt gott om kvällarna. Man kan säga att det här bokslutsjobbet är bättre än Valium faktiskt.
Ja, så man somnar ju väldigt snabbt på kvällarna. Men jag har ju drömt lite mardrömmar där siffror har spelat huvudrollen. Men jag antar att det också går över med tiden.
Ja, det vill jag verkligen lova att det gör. Men vad har vi då hittat förutom att alla lönsamhetspilar pekar neråt då? Ja, vi har gjort en liten sammanfattning här som jag tänkte att du skulle få läsa upp här, Amanda.
Ja, det kommer jag så gladeligen göra här. Vi har alltså hittat att public affairs-byråerna i PR-nischen har det särskilt tufft. Flera hyllade byråer i reklamdisciplinen har fallit hårt, exempelvis Saatchi & Saatchi och Macan. Sötebrödsdagarna för contentbyråerna tycks också vara över. Och här har ju Nyheter 365 och Borg & Owerly, två byråer som förr var branschens lönsammaste, båda då backat kraftigt. I designdisciplinen har vi det stökigt, där vinstmaskinen 70 också tappats. Precis Digital är en starkt lysande stjärna i en annars ganska så deppig digitalkategori. Många stora mediebyråer har problem med lönsamheten. Och eventkategorin, den som drabbats kanske allra hårdast av coronapandemin, hade det kämpigt redan 2019.
Har vi några fler findings då?
Ja, men vi har ju också hittat att byråintäkt per anställd har haft en extremt dålig utveckling. Den har i princip stått stilla i ett decennium och har slukats av inflationen. Med andra ord har byråledarna inte blivit bättre affärsmän kan man säga. Men vi har ju också pratat med de som faktiskt har lyckats med ekonomin 2019. Och Jasmin, kan inte du berätta om det finns någonting överskridande där som man kan se bäddar för framgång?
Tyvärr är det ju de lite typiska sakerna som brukar slängas fram i de här sammanhangen. Klyschor, om man så vill. Mm. Men det handlar om att utveckla affären hos befintliga kunder. Att skapa långsiktiga byrårelationer, brett erbjudande, satsa på medarbetarna etc. Jag tror att ni har hört de här förut. Fanns det någon som stack ut, tycker du, Amanda?
Ja, men lite granna. Axel Lagerbjälke som är vd på Spotlight PR, han sa till oss att han har blivit bättre på att faktiskt tacka nej till uppdrag som har dåliga marginaler.
En annan intressant spaning som vi har sett i det här jobbet, det är att både byråer och influencernätverk lägger allt större vikt vid teknologi och att man verkligen då vill positionera sig som ett techbolag att räkna med. Helst ett som har då ett egenutvecklat verktyg. Och det här är ju något som faktiskt blev ganska komiskt tydligt tyckte vi när vi pratade med influencerbolagen specifikt. Ja. Här berättade ju faktiskt alla om sin spännande nya lansering av self-service-lösning som skulle särskilja dem från konkurrenterna.
Ja, self-service-lösning är något de verkligen går igång på.
Ja, det kände man.
Så mycket härligt att grotta ner sig i där alltså. Och det ska vi fortsätta göra nu tillsammans med dagens gäst, Linda Nilsson, nytillträdd vd på KOM. Välkommen.
Tack snälla.
Hur är läget med dig idag?
Det är bra och det är ett högt tempo. Det är faktiskt det jag tycker är väldigt roligt också, att det är just ett högt tempo. Då måste jag säga att chocken kom ändå efter semestern när det gick så otroligt snabbt och ställa om tiden.
Mm. Och sen såklart den givna frågan då. Du är ju nytillträdd ordinarie vd för KOM och vi undrar såklart, hur känns det?
Det känns inte så annorlunda förutom att TF har plockats bort lite grann, och på det är det väl den känslan man har, att i och med att TF står för tillförordnad så tycker jag själv att de flesta tar det som tillfälligt, och så har jag nu själv också sett det. Det blir ju ett längre perspektiv framåt när man planerar såklart. Det finns inte ett slutdatum på samma sätt, men såklart är jag väldigt, väldigt glad och ödmjuk för uppdraget.
Men de här två åren då, när du varit TF-vd, hur skulle du beskriva de åren?
Nej, men de här två åren är ju det mycket vi ska prata om idag. Det handlar ju väldigt mycket om den här kurvan som ni kommer prata mycket om, som har pekat neråt. Redan 2018 började ju både ni och alla andra medier rapportera att det kanske skulle komma en lågkonjunktur. Nu kanske vi inte riktigt kom där, men vi kom på en rejäl avmattning av ekonomin redan 2019. Så fokuset blir rätt snabbt att ställa om en del saker som tidigare var planerat och gå in framförallt på att stötta och stärka i medlemserbjudandet.
Om vi ska liksom börja och prata om den här kurvan lite då, som är nedåtgående som du sa. Hur orolig är du för den?
Det är klart att det är en varningssignal när kurvan pekar neråt så här. Jag skulle ändå säga att jag är övertygad om att medlemmarna också på något sätt ser en möjlighet i den här krisen också att komma stärkt ut på andra sidan. Det var en strukturomvandling av disciplinerna redan 2018 som påbörjade. Så många var ändå relativt förberedda på att det här skulle komma. Så en helt förvånande är det inte ändå att det ser ut som det gör. Sen hade vi absolut inte kunnat förutse pandemin såklart.
Kan du nämna något mer som du tror att den här nedåtgående kurvan beror på?
Nej, men alltså jag försökte bara tänka tillbaka hur 2019 var. Såklart var det ju ekonomin som hade avmattnats, men sen så hade vi ju det här, hela samhället förändrades efter de globala målen, alltså att hållbarhetsfrågan kom upp som en otroligt viktig del på nästan alla företagsagendor. Och även mormor och farmor där ute i stugan började förstå vem Greta Thunberg var. Vi fick liksom helt nya ord, det var flygskam, det var smygflyga, det var tågskryta, det var köpstopp, det var klimatsäkert, det var saker som var i vår vardag varje dag under 2019. Och såklart måste ju företagen gå tillbaka och titta och ställa om för att liksom kunna vara med i den här förflyttningen, för vi har inte så många år på oss att ställa om. Och det påverkar såklart att man måste få en paus och veta vad är strategin framåt, vad ska vi kommunicera, vilka ska vi vara. Så även där var det rätt naturligt att när det blir såna här jättestora förändringar så påverkar det hur mycket man investerar i marknadsföringen.
Vad ska du och KOM göra för att vända på den här nedåtgående trenden?
Alltså, först handlar det om att vi måste samla oss såklart, och sen så är det som så att vi måste nog ändå säga att det finns en skomakans barn i oss. Vi har kanske varit dåliga att göra reklam för reklamen. Alltså här handlar det om att påvisa det värdet vi skapar för uppdragsgivarna. Eller medlemmarna har senaste åren verkligen tagit upp agenda, det högst upp på agendan. Vi lanserade exempelvis effektprinciperna nu under 2019. Och om man tänker tillbaka precis vad som hände innan dem, så var det ju de här hoten som kom lite utifrån, som man såg hot mot vår bransch. Vi talade om AI, det var några robotar som skulle ta över vårt jobb helt och hållet. Det var inhousebyråerna, så det fanns ingen existensberättigande för oss allt. För det enda vi gjorde var ju uppenbarligen att elda på konsumtionen. Här måste vi ändra bilden av vad vi kan göra. Vi är ju absolut som stärkas i förändringsresor, och det är just det vi behöver göra framåt. Så jag skulle nog säga att aldrig har vi varit mer relevanta, strategiska och kreativa än vad vi är nu.
Mm. Varför har man inte varit bra på att förklara det, tror du, för näringslivet och företagen från byråhåll?
Det är oftast när det börjar bli lite
kärvare.
Ja, det är oftast då man börjar vända upp och ner och titta på det. Det är nog Det skulle jag nog säga att det är därför.
Nu under coronapandemin då, sen i mars, vad skulle du säga att ni på KOM har spelat för roll för byråerna där?
Men det var lite, jag var inne på i början här, att vi verkligen gick tillbaka och tittade på vad vi skulle kunna stötta upp med. Och det hade vi stärkt upp med till väldigt mycket, men utöver det så finns ju delar som inte har varit en självklar arbetsuppgift i vårt förbund. Det är hur man tittar på arbetsgivarfrågan på det sättet att kan vi stötta i både HR och arbetsrättsliga frågor, men också att fortsätta att ha dialogen med hela branschen. Och de där frågorna som man som liten eller medelstor eller stor byrå inte kan driva individuellt, det har varit väldigt viktigt att vi har fortsatt att göra det.
Apropå det här med att liksom visa kommunikationens värde och vända kurvor och så, alltså tror du att, hur ser du på vad branschen har förtroende för er generellt sett där som organisation?
Ja, men då skulle jag säga, jag tror och hoppas att den är hög. Och vi har haft en, tycker jag, en väldigt fin och bra och tydlig dialog med våra medlemmar under den här 6 senaste månaderna. Självklart finns det säkert de som inte känner att de har blivit hörda, och där är det ju väldigt viktigt att man öppnar upp och faktiskt, kanske jag till och med redan här och nu säger, ring gärna, hör av er. Alltså vi kan bli väldigt mycket bättre, det behöver vi alla bli hela tiden.
Klassisk fråga, men vad ser du som er största utmaning som förbund framöver? Jag förstår att det kanske är pandemin nu som är det mest aktuella.
Ja, det skulle jag säga. Vi har också utmaningar i det som ni har lyft tidigare. Det är såklart att när det kommer en orolig tid så tittar man ju på, är det schysst ute? Kan vi alla se varandra i ögonen efter den här pandemin över? Håller vi liksom schyssta pitcha? Hur behandlar vi våra underleverantörer, produktionsbolag, fotografer och frilansare? Alltså jag tror vi alla måste ständigt och hela tiden påminna oss om att det här gör vi tillsammans. Vi måste komma igenom detta. För om vi gör det på ett bra sätt så kommer vi vara stärkta på andra sidan.
Coronapandemin har ju såklart inneburit otroligt mycket smärta och svärta för människor. Och du nämnde ju här att just den här branschen är ju liksom förändringsbenägen och sådär. Ser du liksom några andra positiva effekter ändå som liksom corona har fört med sig i kommunikationsvärlden?
Ja, men det tycker jag verkligen. Alltså generellt skulle jag nog säga att relationer har förstärkts och fördjupats. Jag tänker bara på som organisation hur vi tillsammans med andra branschorganisationer faktiskt satt en agenda tillsammans nu för hösten. Vi kommer den 6 november ha något som heter F-Day tillsammans med Svedma och Sveriges annonsörer och tillsammans med ett gäng jätteviktiga partners där vi kan prata om just effekt och hur man får så bra effekt som möjligt för sina marknadsinvesteringar. Att vi har gått samman och jobbat på ett sådant här sätt skulle jag säga. Senast det hände var under MeToo-uppropet. Och de här frågorna går kanske inte heller att lösa så bra som vi har gjort på olika håll. Utan det här blir vi stärkt av att göra tillsammans. Jag skulle också säga att jag ser att många byråer har fördjupat relationerna med sina kunder. Men också ser jag det som är väldigt glädjande, det är just hur viktig roll medarbetarna har spelat. Hur viktig roll det är att ha en bra kultur och vara schyssta i alla led och också kunna sin HR.
Jag tror att den frågan kommer öka i betydelse tack vare pandemin. Kultur, medarbetare, den biten.
Ja, alltså det är extremt svår under de här tiden. Alltså det är svårt att vara en arbetsgivare och ha ett arbetsgivaransvar, vilket man har, och veta hur ens personal mår när de sitter hemma i en Teamsbild med en Hawaii-bakgrund. Alltså det finns många, många delar som vi måste hela tiden jobba. Också otroligt svårt. Hur kan man få upp, som vi pratade innan, ett tempo efter en paus när många kanske varit permitterade, och en stor del i sitt arbetsliv handlar ju faktiskt om att bli sedda, att helt plötsligt känna sig lite friställd på ett sätt. Så det finns många frågor, för det är ju som så att personalen är ju det vi säljer, deras kreativitet. Det är otroligt viktigt att vi tar hand om personalen, och det är nog det som jag tar med mest från den här pandemin, att jag verkligen ser att det har man gjort från byråledarnas sida.
Men lite på det temat då, vad skulle du säga att byråerna har lärt sig generellt av pandemin? Vad gäller till exempel affärsmässighet, kunder, bredd på kunder och liknande?
Det är svårt för mig att svara på, men en insikt skulle väl kunna vara att man kanske har tydligare avtal och överenskommelse och dokumenterar sådana. En annan skulle kunna vara att man är mer flexibel. tredje kanske skulle kunna vara att man jobbar ännu mer digitalt. Nej, det är väl främst det jag skulle säga. Men det finns såklart jättemånga svar på den frågan. Mm.
Du pratade ju här om att HR-frågor är viktiga och har blivit tydliga nu. Vilken typ av liksom byråer på andra sidan spektrat riskerar liksom att hamna i riskzonen för dålig ekonomi och kanske till och med konkurs i den här typen av kristider som är nu?
Jag skulle nog säga att det är de som inte kunnat ställa om snabbt till det digitala. Eller inte digitala nu, och de har nog det svårast framöver. Men sen är det ju också som så att man behöver titta på kanske vilken typ av kundportfölj man har. Har man alla kunder i samma bransch som kanske är mer utsatt än andra branscher i en sån här pandemi, så klart att man kanske tittar över helheten, hur det ser ut. Så att inte alla ägg ligger i en korg.
Lite konkreta grejer som ni har sagt att ni ska titta på här inom KOM. Bland annat att ni ska se över pitch-rekommendationerna. Ni har ju sagt att ni inte lyckas nå ut med dem, eller alternativt att de varit lite föråldrade och inte följt tillräckligt i tillräckligt hög grad. Hur tänker ni att ni ska nå ut med dem den här gången?
Jag tänker, Amanda och Jasmin, ska vi inte lansera dem i insiktspodden här? Jag tror det skulle göra succé. Alla behöver köpa mer prenumerationer och vi kommer verkligen komma ut med detta. Självklart, alltså de är 7 år gamla. Man behöver se över. Vi jobbade på andra sätt och vissa delar. Jag skulle säga att de behövde se över oavsett om det var en pandemi som kom eller inte.
Mm.
Men att kommunicera ut dem, det tar vi gärna hjälp av er framöver.
Ja, se vad vi kan göra där.
Vi har ju också delvis varit inne på det här då, men vi gjorde ju en genomgång av byråintäkt per anställd och hur den hade utvecklats då under en 10-årsperiod. Och vi kom ju fram till att den inte alls hade utvecklats då i samma takt som inflationen. Vi skulle vilja veta då, hur ser du på det framförallt? Och om du har något att tillägga där kring hur ni ska göra för att öka betalningsviljan.
Det jag tror det hela tiden handlar om att kunna visa värdet vi gör. Att kreativ kommunikation är otroligt viktigt för att uppnå effekt. Jag skulle säga det är den absolut viktigaste ingrediensen. Och sen skulle jag nog också säga, sen finns det ju andra spår att titta på. Jag satt nu i förmiddags med offentlig upphandling. Det har vi ett enormt jobb att göra. Det finns dels en okunskap hur man köper kommunikativa tjänster, men det finns ju också en väldigt skev bild av vad det skulle kosta. Här behöver vi gå ut med material och visa vad vi ska uppnå med den kommunikationen vi gör.
Och vad tänker du kring att byråintäkt per anställd inte har utvecklats under 10 år i takt med inflationen?
Det är såklart väldigt sorgligt, och någonstans så måste man nog säga att här är det nog många delar som spelar in. Vi går tillbaka till de problem vi pratade om tidigare och pratade pitch-rekommendationer. Hur mycket otroligt lång tid och mycket tid vi lägger på att jobba gratis. Jag vet inte om jag skulle kunna se någon jurist eller annat gå in och göra detta. Så även är vi såklart en del av den problematiken. Det är inte rimligt det vi gör, och någonstans så finns det bara ett antal timmar per medarbetare. Och om man inte kan fakturera ut alla de timmarna, då är det klart att lönsamheten inte ökar.
Det blir ju lätt att man pratar om mycket lite deppiga saker under den här coronapandemin. Men du har ju faktiskt en ny spännande roll här nu, även om du varit inne i den ett tag redan. Men om du tänker framåt hösten här nu, vad har du för förhoppningar som ny vd på KOM? Vad känns som att det här kommer bli spännande att ta itu med?
Jag måste säga att jag ser väldigt många ljusglimtar just nu.
Mm.
Kanske är det det liksom uppdämda behovet av att vi haft den här pausen i våra som nu gör att man som uppdragsgivare kommer och vill sätta igång sin kommunikation igen. För det är rätt full fart ute på byråerna, och det är många bra jobb som görs. Jag ser också, såklart som jag var inne på innan, en jättefördel med att vi som branschförbund kan samarbeta och göra saker tillsammans. Jag tror samverkan är det absolut viktigaste för att nå i hamn med de samarbeten som måste ske för att underlätta för byråerna. Det är ändå en av våra absolut viktigaste uppgifter, att underlätta för byråerna, implementera avtal kund och byrå emellan och så vidare. Jag ser också fram emot att börja djupdyka, för jag har gjort en liten analys över vilka bidrag som har gjorts under året. Titta på dem. Ni hade någon artikel i veckan där det var, man tyckte inte det var så hög kreativ höjd. Jag skulle säga att jag tycker det har kommit ut väldigt mycket bra kommunikation under 2020. Så jag är inte med i den analysen helt och hållet.
Mm. Kan du lyfta fram något
Nej, det
exempel?
Vågar jag inte. Nej, det är för taskig fråga, Jasmin.
Men du är positivt inställd i alla fall till coronakommunikationen.
Ja. Ja.
Tack så jättemycket, Linda Nilsson.
Ja, tusen tack för att du kom hit.
Tack.
Nu är det dags för veckans svep där vi tar upp tre intressanta grejer från veckan som gått.
Hypade havredryckstillverkaren Oatly, som ju inte minst hyllas i reklamsammanhang, har fått en hel del uppmärksamhet i internationella affärsmedier under de senaste dagarna. Och det är ju då på grund av sin sammankoppling med Blackstone, som sedan i somras är 10-procentig delägare i bolaget. Kritiken handlar om att Blackstone ju anklagas för att skövla regnskog i Amazonas, vilket inte lirar speciellt bra med Oatlys tydliga hållbarhetsinriktning, som ju definitivt tar en väldigt stor plats i deras kommunikation och marknadsföring. Situationen har ju nu lett till att Oatly bojkottas av europeiska kaffebarer, både här i Sverige, i Skåne, men även i Storbritannien, Tyskland och Finland. Kommunikationschefen Linda Norgren säger att det är extremt tråkigt att bli av med kunder, men att man på företaget har en stark tro på att det man gör är rätt. Det återstår att se vad som blir utvecklingen där. Oatly har ju faktiskt varit i skottgluggen vid upprepade tillfällen tidigare, men deras kunder tycks ju bara bli mer och mer trogna. De ökar ju i alla fall sin försäljning och det säger ju en hel del. Vi undrar lite vad som krävs för att bryta den trenden.
Det börjar närma sig presidentval i USA och en intressant take på det är att fundera på hur de stora plattformarna gör för att positionera sig inför valet. Alla vill ju visa här att de tar ansvar för demokratin och det har faktiskt utvecklats då, tycker vi, till någon form av good guys-krig här. Nyheterna kring hur plattformarna väljer att hantera valet, de duggar tätt. Och Facebook gick senast för några dagar sedan ut med att de förbjuder alla politiska annonser veckan innan valet. Twitter, de uppmanar Trump att kolla fakta på sina tweets. Och de har också gått ut med att statskontrollerade nyhetsmedier och företrädare för regeringar kommer att märkas upp. Snapchat kommer inte längre att boosta Trumps konto, bara här för att nämna några exempel då. Och som vi vet så spelade plattformarna en stor del i förra valets utkomst där Cambridge Analytica blev en superskandal. Vi får väl helt enkelt se hur det här utvecklas i höst, men det är ju klart att det ska bli spännande att följa.
Ett och annat otroligt omsurrat fenomen just nu är betalsajten OnlyFans. Det har ju varit mycket fokus på att det finns mycket pornografiskt innehåll där som då följare betalar för att ta del av från olika kreatörer som profilerna på den plattformen verkar kallas oavsett vad man ägnar sig åt. Men det finns ju faktiskt andra typer av kreatörer som börjar vända sig dit för att tjäna pengar på sitt innehåll. Till exempel musiker, konstnärer, olika typer av influencers. På sociala medieplattformarna är, som vi alla vet, profiler beroende av varumärkessamarbeten för att tjäna pengar. Men den här typen av lösning som OnlyFans använder gör ju reklamsamarbeten rätt överflödiga. Frågan är om det här är en utveckling som vi kommer att få se allt mer exempel på framöver. Att olika typer av influencers och innehållskreatörer kommer börja använda sig av olika typer av betalväggar istället för kommersiella samarbeten för sin försörjning. Det är helt klart något att hålla utkik på framöver.
Och innan vi rundar av podden idag så blir det lite reklam. Ni som har följt våra granskningar av influencerindustrin kan fördjupa er i ämnet i boken Badfluence som släpps in nästa vecka, som är skriven av mig och Julia Lundin. Slut på reklam. Meddelande.
Nu har det blivit dags att avrunda det andra avsnittet för höstterminen. Så tack för idag.
Ja, och tack alla för att ni hittar till vår podd. Vi är tillbaka om 2 veckor med ett nytt ämne. Och om ni orkar och vill så får ni jättegärna ge oss ett betyg i podcaster. Hej då!
Hej då!